Sanna historier om riddare av Thomas Blom. Den evige riddaren. När jag var pojke var riddare något av det bästa jag visste. Jag missade aldrig en biomatiné om det var Ivanhoe med Robert Taylor eller Den svarta skölden med Tony Curtis eller någon annan av 50-talets färgglada Hollywoodfilmer som visades. Att gå på livrustkammaren och betrakta glänsande rustningar i glasmontrar var spännande och samtidigt lite kusligt. Tänk att det hade funnits människor av kött och blod innanför de där hjärneskalen. Hur kunde de röra sig? Hur bar de sig åt när de blev kissnödiga? Vad tänkte de på när de kikade ut genom visirens springor? Hurdana var egentligen riddarna? Idag vet jag att livrustkammarens rustningar egentligen är dyrbara leksaker, tillverkade för att användas av kungar i turnerspel. När de smiddes hade riddarna för länge sedan blivit helt värdelösa i riktiga krig. Ändå fortsatte fint folk i flera hundra år att utkämpa låtsastrider man mot man med blanka vapen. Kanske berodde det på att man inte riktigt ville glömma bort den tid då riddarna var dyra och effektiva stridsmaskiner som behärskade Europas slagfält och skrämde vettet ur de eländiga bönder som skulle föreställa fotsoldater. Den samhällsklass som kallas adeln hade ju från början skaffat sin upphöjda ställning genom att göra krigstjänst hos kungen med häst och rustning. Det levde de gott på, långt efter att beridna landsbeväpnade krigare blivit omoderna. De adliga riddarna skilde sig nämligen från vanligt folk genom att vara utvalda av Gud till sin uppgift. Att leda och befalla. Att bli riddare var inte så märkvärdigt från början. Man skakade hand med sin länsherre som ett bevis på att man var beredd att lyda och försvara honom. Men med tiden omgavs utnämningen till riddare av allt fler ceremonier. Riddaren svor att kämpa för både Gud och sin herre och för svaga och fattiga. Kyrkan blev inblandad i riddarväsendet och det började skrivas dikter och sånger om ädla riddares bragder. En ny riddarkultur växte fram vid hoven. Den betonade tapperhet, men också ädelmod och höviskhet, det vill säga artighet och fint sätt, särskilt mot kvinnor. Riddarnas liv var helt genomsyrat av myter och legender som det gällde att leva upp till. Sagorna handlade om Karl den Stores hjältar, om riddarna kring det runda bordet, om gralriddare och drakdödare. De spreds över Europa med kringvandrande trubadurer, blev så småningom populära hos vanligt folk, blev till böcker och har levt kvar in i våra dagar, på film till exempel. Jag påstår att den här boken innehåller sanna historier om riddare. Det betyder att vi är ute på ganska djupt vatten, eftersom ju många av de mest kända riddarbravaderna nog aldrig har varit något annat än påhittade historier. Även om det finns en kärna av sanning i vissa fall. Samtidigt ska vi inte glömma att riddarna själva betraktade legenderna om bragder, hjältedåd, trolldom och underverk som sanna och viktiga förebilder för sina liv. Här möter vi därför en rad riddare. Både sådana som hör hemma i sagan och sådana som bevisligen levat och gjort avtryck i historien. Dessutom får vi veta en del om sånt som spelade stor roll i riddarnas liv. Rustningar, stridskonst, korståg, turnerspel och inte minst sagor och legender. Riddare. Så började det. På 700-talet efter Kristus kom stigbygeln till Europa från Kina. Och den var förstås nödvändig för att sitta stadigt i sadeln. Men det måste till lite mer för att vi ska kunna tala om en ny stridskonst. Den syns inte förrän en bra bit in på 1000-talet. Varför?